Jag heter Björn Werner och jag är kulturskribent på Svenska Dagbladet. Bert Karlsson har fyllt 80 år och jag har fått i uppdrag att komma den nyblivne jubilaren in på livet. Men det är någonting som händer när jag möter honom på hans camping. Allt håller på att haverera när han vill avbryta intervjun. Men sen tar besöket en helt ny vändning. Det här är en julartikel från Svenska Dagbladet, skriven och inläst av mig, Björn Werner. Jag borde ha anat vartåt det här skulle barka. Bert Karlsson har ringt mig minst 5 gånger inför vårt möte, på udda tider, lite när som helst, för att stämma av när vi kommer och hur länge vi ska stanna. 2 dagar, Bert, sa jag. 2 dagar. Så länge vill vi vara med i din vardag. Ändå vill han skicka hem mig och fotografen efter bara några timmars besök på Ursans camping, den stora semesteranläggningen ut med Vänerns strand som han driver sedan 2012. Hur mycket mer vill du egentligen göra? Ja, vi kan väl avsluta idag. Du behöver inte ligga över, säger han till mig, och jag sväljer nervöst, för det här var ju inte uppdraget. Tanken var att komma den nyblivna 8-åringen in på livet och förstå hur han ser på dagens Sverige. Det har varit en minst sagt intensiv dag som börjar med att Bert och hans fru, sedan snart 60 år alltså, Britt-Marie, hämtar oss i deras dieseldrivna vita Volvo på stationen i Öxnered. Insidan av bilen ser ut som om en förskola nyss haft mellis, halvdruckna saftflaskor och några tomma förpackningar med kexchoklad. Vi rullar mot campingen. En stugby och ett vattenland och 2 restauranger som också tjänar som Bert Karlssons boende ibland. Som i natt. För planen är att vi ska sova över här och följa Bert i hälarna. Idén från hans sida är, ja, så verkar det i alla fall, det är att han vill visa upp sig själv som en visionär stugbyentreprenör. En halvtimme senare har han också stilenligt tjänat dagens första miljon. Det rör en försäljning av ett rullande hus från hans företag Rullebo. Ja, men då säger vi så, säger han, och så sträcker han fram kardan. Köparna, som är ett medelålderspar, de tar den tacksamt. Höften gör ont. Bert linkar långsamt tillbaka till bilen. Nu vill han visa oss campingen, varenda centimeter. Vi krypkör runt anläggningen. Det är lågsäsong. De många kvarterna fritidshus i olika storlekar och utföranden ligger stilla. Tältplatsen, som är belagd med konstgräs, något som Bert understryker med illa dold stolthet, är tom så när sig på en husvagn. Vägen ner mot stranden kantas av hus som med lite god vilja skulle kunna beskrivas som medeltida. Det är det här som är över från medeltidens värld i Götene. Jag köpte upp det mesta efter att det kursa, säger Bert. Han leder oss sen in i restaurangen vid stranden. Väggarna kantas av vapensköldar. Här är Arns kista, säger han och skrockar, gestikulerar vagt mot ett avställningsbord belarmat metalliker och täckt med en gammal duk. Och mycket riktigt, därunder ligger en cementgjuten sarkofag. Inte trodde väl Jan Guillou att det var här hans romankaraktär, den tappre tempelriddaren, skulle placeras för sin sista vila. Lite varstans på campingen pågår små och stora projekt. Nya hus under uppbyggnad, vattenledningar och el dras. Bert Karlssons son och dotter, de håller upp briljansen, men ändå. Det är ingen tvekan om vem som är campingens egentliga ledare. Han blickar ut över Vänerns strand. Grenarna på de gamla ekarna hänger ut över vattnet. En skir förmiddagsdimma ramar in den pittoreska scenen. Här vill jag också bygga hus, säger han. Den byter tonart, som den alltid gör när han pratar om myndighet och makten. Men det är förstås något tjafs med länsstyrelsen om strandskyddet. En liten stund senare så sitter vi i den lilla stugan som han och Britt-Marie bor i när de är på campingen. Hon serverar kaffe och kaka och vill absolut inte under några omständigheter vara med på bild. Jag håller på min integritet, säger hon. Fota Bert istället. Han älskar det. Och det gör han onekligen. Han njuter, lutar sig bakåt i soffan och lapar i sig kamerans odelade uppmärksamhet. Själv har jag det svårare. I mitt planerade arbetsflöde är det här tänkt som att vara den första stora fördjupade intervjusituationen. Men det går så där. TV4 dundrar på i den väggmonterade tvn bakom mig och Bert har ingen lust att uppehålla sig vid ett ämne mer än några minuter. Sen drar associationerna iväg åt andra håll. Att hålla ett strukturerat samtal med honom, ja, det är som att kasta sten i en flod. Mina frågor krusar som bäst ytan. Britt-Marie ser mitt huvudbry. Hon skojar. Ja, Bert, om det fanns diagnoser på din tid så hade du ju fått ADHD med detsamma. Ganska snabbt så inser jag varför Bert Karlsson i 50 år varit och fortfarande är skvallerpressens stora älskling. Minst hälften av det han säger är färdigt skvallerstoff. utspel och påhopp som om jag berättar det här skulle hålla SVDs jurister upptagna i månader. Den andra halvan är en ström av affärsidéer, halvbakade anekdoter om företag han köpt och sålt. Påbörjade resonemang försvinner bort lika fort som de uppstår. Allt är dessutom upptryckt med hyperboler. Inget är bra, det är bäst. Inget är dåligt, det är sämst. Att ifrågasätta gör ingen större nytta, det märker jag ganska snabbt. Som historien om den högt uppsatte politiken som enligt Bert Karlsson såg till att han förlorade stora delar av sina tillgångar under tiden som riksdagsledamot. Det är en person som Bert länge haft en vedetta med och påstår sig ha krossat grundligt, så till en grad att han nu är utslagen och förnedrad alkoholist. När jag påpekar att samma man för inte så länge sedan belönades för sitt förtjänstfulla arbete muttrar någonting om att ja, det är omöjligt. Hur är det möjligt, undrar jag, att den här mannen, vars inre verkar brinna av tusen tankar och impulser samtidigt, ändå lyckas hålla ihop ett så framgångsrikt affärsliv? Jag vänder mig igen till Britt-Marie och jag frågar vad hon har för roll i P1 Bert Karlsson. Är det hon som håller ihop hans spontana sätt att ta sig an livet? Hon viftar bort frågan. Nej, jag vet inte riktigt. Bert bryter in direkt. Sommarland skötte du. Ja, du har ju skött mycket. Det är omöjligt att veta om det är en överdrift eller inte. Jag försöker dra lite i temat som jag tänkt att det här egentligen ska handla om. Att landet vi lever i på många sätt är Bert Karlssons Sverige. Ny demokratis invandringskritiska populism är ju en självklarhet också bland socialdemokrater idag. Lättsmält populärkultur har trängt ut bokläsning och eftertanke till periferin. Så vad tycker Bert om allt det här då? Ja, han har i flera intervjuer nöjt sagt att allt bara är en kopia av just Ny demokrati. Men just idag så blir han mest sur av att tänka på det. För det visar sig att en pizzabagare från Jorgen som jobbat på campingen nyligen blivit utvisad. Det är så jävla sjukt, sen. Först var det åt helvete åt ena hållet och sen är det åt andra hållet. Först tog man in för många invandrare och nu slänger man ut dem som sköter sig. Ut med de kriminella, absolut, stenhårt. Men ta emot dem som vill jobba, säger jag. Vi klarar oss inte annars. Svenskarna är ju de näst lataste i världen. Jag frågar honom vilka som är latast. Ja, det är norrmännen. Åsikterna är ingen nyhet för den som tittat på Bert Karlssons YouTube-kanal Berts värld. En plats där han i lite oregelbundna intervaller lägger ut orden om allt han tycker är fel med dagens samhälle. Den mest visade videon är ett möte med Jimmy Åkesson. Den har tittats på nära en halv miljon gånger. Han har i tidigare intervjuer sagt att han politiskt ligger någonstans mellan S och M. Men vad gäller partiledarna, där är han bestämd. Jimmy är bäst av allihop, säger han. Det är en helt vanlig människa. Det är exakt här dock som Bert tröttnar på småsnacka med mig. Han har ju faktiskt flera gånger under dagen antytt att vi inte alls måste ses i 2 dagar som det var sagt. Men nu vill han avbryta. För nästa sekund ändå ändra sig. Det går faktiskt när man lyssnar på min inspelning att följa hur tanken skiftar färg mitt i en mening. Eller, du kan ju följa med till Skara. Ja, vi ska ändå åka hem sen. Och så blir det. Vi följer med som små satelliter fixerade i omloppsbana runt Bert Karlsson. En halvtimme senare sitter jag och fotografen åter i den vita Volvon på väg mot Skara. För Skara är ju trots allt basen, kärnan, platsen där allting utgått från ända sedan han flyttade dit på 60-talet. Men kärleken är som bortblåst. Han har förvånande nog inte mycket gott alls att säga om kommunen som han menar har motarbetat hans försök att göra stan till en bättre plats. Det är en ilska som inte verkar lagt sig sedan åtminstone 2017 då han grävde upp sina guldskivor som tidigare låg infällda i stadens stenläggning. Att staden i somras ändå firar hans 80-årsdag med infrugna artister och Richard Herrey som konferensier, jag har inte blivit honom det minsta. Det är alldeles för sent, säger han. Ändå är det till en lägenhet i stan han nu ska flytta när han säljer sin villa. Som om det inte fanns något alternativ. Vilket det om man heter Bert Karlsson sannolikt inte heller gör. Slätta är hans värld, på gott och ont. Och just nu susar den förbi utanför bilfönstret. Ett stilla höstregn faller över ensilage, skrotbilar och lagerlokaler. Och så rullar Eddie Medusas ragga runt igång på stereon. Jag är inte med. Bert tittar på mig. Han är lite förvånad men gillar det han ser. Och musikvalet, det har sin förklaring. För SVT har just spelat in en reality-såpa om epakulturen på Bert Karlssons camping. Och i samband med det har han också hävdat att han själv har kopplingar till raggarkulturens uppsving. Och det är det här han menar. Eddie Medusa, det är en av hans bäst säljande och mest problematiska artister. Både på grund av sin skenande alkoholism och sina hejdlöst omogna texter. Speciellt nog kombinerat med en hög nivå av musikalitet. Han spelar in mycket hos mig, berättar Bert. Man fick ge honom några flocksidor och så höll han igång ett tag. Men berätta nu, hur många streams har Ragga runt? Svaret, 23 miljoner, gör honom lite besviken. Vi klickar oss runt lite i låtkatalogen ett tag och vi kommer fram till ens favorit. Ingen plockar en maskeros. Livet som blir till tvång när vi tvingas till sånt som vi ej tycker om. Han nynnar med. Jag hinner dock inte fråga vad det är som han gillar med den här, för att vara Medusas mycket blida sång. Budskapet om frihet kanske? Ja, för framsätet så hörs nu Bert Karlsson skrika: stopp! Sväng höger! Fotografen har missat avfarten mot Skara. En stund senare släpps vi av på en parkeringsplats vid sidan av V20. Vi har på Berts rekommendation tagit in på Skara konsthotell. Ett grånat cementhus ut med motorvägen. Det duggregnar. Jag kollar hastigt på nätet. Förstås, inne i stan finns det ett vackert sekelskifteshotell. Men det är lite sent att göra något åt nu. Några timmar senare så står jag inne på Skara idrottshall. Bert vill ses här. Det är handbollsmatch. Skara HF mot Hörs HK. Hans barnbarn Emma Gyltman är kantspelare i hemmalaget. När jag väntar pratar jag med en dam som uttrycker en viss irritation av att Bert bara sagt till oss att det är okej att hälsa från honom för att vi ska slippa betala. Ni ska se, han parkerar alltid direkt utanför, rakt på trottoaren. Han får inga parkeringsböter i Skaren då, säger hon. Det är något märkligt men hon säger det. Det är ingen riktig ilska röst, det är mer familjär gnabbighet. Ja, han har gjort mycket för bygden, säger hon. Men det är inte han som bestämmer, även om han nog tror det. Några minuter innan matchen börjar svänger en bil in och ställer sig precis utanför entrén. Bert går förbi kassan, utan att betala. Ingen säger något om den saken. Vi slår oss ner bakom ena målet. Det är en synnerligen dålig plats för att se handboll eftersom skottdramatiken på ena planhalvan är skymd. Men ganska snabbt så förstår jag varför. Det här är lokalens bästa plats för den som vill hälsa på folk. Och det vill Bert. Både före, under och efter matchen kommer Skaraborna förbi. Vänner, släktingar, gamla affärspartners, den lokala polisen. Ja, ni är väl inte här för bilen va? Säger han. Gubbar som vill slänga käft och tråka honom för att det var så länge sedan han var här sist. Under matchen håller Bert noga koll på hur många mål Emma gör. Han är märkbart stolt när laget kammar hem vinsten med 28-22 och domaren blåser av. Stad i ljus av Tommy Körberg spelas. De båda lagen rör upp sig och de skakar sportsligt hand. Bert gör samma sak. Han vänder sig mot strömmen av människor som långsamt passerar honom mot utgången. Hälsar, nickar, skakar hand. Och plötsligt är det lätt att förstå varför Skara alltid kommer vara hans stad. Han glöder. Dagen därpå inleds på ett slitet café i Skara, där Bert Karlsson varje morgon äter leverpastejsmacka med gamla vänner från bygden. Just idag är det lite glest. En handfull småföretagare och några bönder och en kvinna har bord bort, som alla bara kallar för skåningen. Extra besviken är Bert på att en stor bonde som äger en herrgård utanför stan inte är på plats. Han är kåtast i hela Skara, säger Bert. Det är en komplimang. För att vara en del av Berts omloppsbana är att upptas av hans retsamma, grova, men aldrig elaka jargong. Och jag märker att även jag för stunden är en del av hans solsystem. Den här killen, han har varit kulturchef på Göteborgsposten, men han kan fler i det Medusa-låtar än jag, myser Bert. När jag ska sätta mig i bilen en stund senare, då tutar han på mig. Högt, jag hoppar till. Bert skrattar. Gott. Hemma igen så ringer han 112 för att anmäla ett bedrägeri. Ja, det är den Bert Karlsson som ringer, understryker han. Ja, det ska ju visa sig dock att det var en helt vanlig telefonförsäljare. Men att känna och prata med människor, det förefaller vara hela Berts livsblod. För att förstå Bert Karlsson går det inte att skilja människan från entreprenören. Det så finns ett ständigt flöde av relationer som intuitivt vävs samman till möten och affärer. Eller både och. Ja, eller inget av det. Jag får ingen rak bekräftelse av hustrun Britt-Marie. Men jag får ett konkret exempel. Han stänger aldrig av telefonen. Inte ens på natten. Han svarar alltid, säger hon. Bit för bit faller han på plats. Bert, ju längre in i geografin och hans egna sociala lag han tar oss. Som vore det hans enda sätt att berätta om sig själv. Inte genom abstraktioner och perspektiv, utan genom att presentera oss för människor han känner. Och platserna som betyder någonting för honom. Jag gissar att det är därför vi senare på dagen åker till Bert Karlssons hemby, Tidan, med det lokala fiket Österbergs konditori som första stopp. Bert smuttar nöjt på kaffet, tuggar på en hallongrotta som serveras utan att ens behöver fråga och skämtar, inte helt oväntat, med kaféföreståndarinnan om, ja, hallongrottor. Här trivs han. På konditoriet i Tidan är väggarna tapetserade med bilder på mer eller mindre kända personer, med mer eller mindre självklar koppling till Tidan. Och så en hel del bilder på Bert. Det är trots allt hans idé. Sveriges första kafémuseum, som han kallade. Petra, konditorn, är nöjd. Det här, säger hon, har hjälpt till att locka kunder. Och du ringer nästan varje dag och frågar hur det går. Det är helt sjukt egentligen, hur du hinner och hur mycket du bryr dig egentligen, säger hon. utställningens uppkomst har mycket att göra med Berts irritation över historieskrivningen i bygden. Den har börjat glida med händerna sedan. Hembygdsföreningen satte upp föreställningen Historien om tiden under 2 kvällar. Men de gjorde inget bra jobb, tyckte Bert. Eller som han säger, det var ett skämt hela föreställningen. Som om det bara var de som hade gjort allt här. Efter det bestämde jag mig. Jag ska visa vad som är tiden. Även jag ska få se tiden, säger Bert. Så vi går ut i bilen. Varenda affärsverksamhet i den lilla byn måste jag se. Och gärna skriva om. För alla är Sveriges största. Vi stannar först utanför porrbutiken. Han vill inte gå in själv, men uppmanar mig vänligt men bestämt att göra det. Jag går ett varv bland dildos, raffiga underkläder och den generöst tilltagna avdelningen för bögporr. Hur var det? Undrar han. Stort, svarar jag. Samma ritual görs vid antikvariatet Böckernas hus och garnbutiken Ingelas pyssel och Bennys trädgårdsjärnväg. Benny öppnar inte, trots att Bert tutar för fulla muggar. Smit in på baksidan och kolla ändå, säger Bert. Ja, jag går ut, tittar på den stora modellbanan på gården en stund. Ja, den är rätt fin. Sen kör vi till Berts barndomshem. Elverkets gamla tjänster på stad ut med om tiden. Eller ja, huset är rivet. Det står ett halvnytt istället, i mexitegeln. Han slår ut med armarna. Ja, här bodde vi. Där nere kunde man gå till dammen och meta. Bert pekar mot en nu övergiven kvarn. Det är något med hur han pratar. Det där krassa. Till och med generationskamraten och machomannen Jan Guillou har ju på ålderns höst tillåtit sig själv att bli sentimental. Han har till och med börjat skriva dagbok och publicera, men det är någonting annat med Bert. Inte ens när vi står utanför hans barndomshem där han tillbringat så många år tyckte röra honom i ryggen. Det är inte nödvändigtvis för att han är extra hårdhudad, utan för att det är svårt att vara nostalgisk när man, som Bert, hela tiden lever i nuet. Fotografen säger att han behöver tömma blåsan. Bert kommer på att han också är nödig. Det är mitt på dagen och ingen verkar vara där. Så de går båda och ställer sig mot en häck. En bra bit från varandra. Jag med. Det är lika bra att passa på. Så står vi där, alla tre, utanför Bert Karlssons barndomshem. Och pissar. Det här var en ljudartikel från Svenska Dagbladet. Skriven och inläst av mig, Björn Werner. Ljudet producerades av Blenda Zettervall Klingert. Om du vill höra fler ljudartiklar, dokumentärer och poddar så kan du ladda ner vår app och trycka på kategorin Lyssna i menyn längst ner. Eller gå till svd.se/lyssna.